Velkommen til Egen Kraft Radio og Egen Kraft-programmet med Luis Palma Aguirre. Ansvarig utgivare for dette program er Luis Palma Aguirre, och Egen Kraft Radio sponsas av Betonfabriken Kogor Kontor, et Kogor Space i Sigtuna. Vi sitter precis i hjärtat av Bengar. Och det är en radiostation nära sina lyssnare. Och idag är den 3 april 2023. Och idag gästar vi av Anders Lundin, som är före detta förbundskapitan i handboll, pedagog och certifierad förändringsledare. Anders Lundin föreläser om att bygga en framgångsrik och hållbar företagskultur. Tack så mycket, Anders, för att du är här idag trots det vägen som du måste köra genom hela Stockholm för att komma till oss.
Du är en person som brinner för det som du gör, och det har du gjort hela tiden som du har under de senaste tiden försöka hjälpa människor att utvecklas och till och med organisationer. Skickliggör, det är ett verb som jag aldrig hade hört förut, men det har en väldigt viktig funktion, måste jag säga, när man ska sammanfatta en grupp. Du kan kallas dig skickliggörare. Vem kan bli en skickliggörare?
Vi är alla skickliggörare. Ordet kom till mig en gång. Jag funderar verkligen på vad är det du håller på med, eller vad är det du vill hålla på med, och vad är det som gör att vissa grupper funkar, eller vad som gör att andra grupper inte funkar. Och de grupper som jag har varit i, eller jag också har fått chansen att jobba med, där det har fungerat bra, det är de där man gör varandra skickliga. Och då gillar jag det här ordet. Så det är faktiskt så att jag äger ett ord. Kan man äga ett ord? Men jag har registrerat ordet skickliggöra. Det är ju helt fantastiskt. Och vad det som ligger i ordet, om jag ska ta den historien. Jag tänker ju ofta så att det är bra med ord och värdegrunder och allt möjligt. Men det är våra vanor och våra handlingar som spelar roll. De fina orden är jättebra, men det är handlingar och våra vanor som får det att hända. Och jag har en, nu är jag gammal gubbe, jag är 61 år. Men när jag var 17 år så blev jag värvad från en division 2-klubb som heter Tumba till Hellas i elitserien. Och jag kommer ihåg min första träning med A-laget. Helt plötsligt så skulle jag träna med mina idoler.
Hur känns det då?
Ja, jag var så nervös. Och jag ville ju visa mig på den styva linan. Jag ville visa mitt allra, allra bästa. Så jag tog i allt jag kunde och sköt jättehårt. Det var bara att målvakterna var ju mycket bättre. Så de räddade ju. Okay. Och nästa gång jag blev fri igen så sköt jag lika hårt och målvakten räddade igen. Efter träningen, så där höll jag på hela träningen. Och efter träningen så sitter jag i stadshallen och tycker att livet håller på att ta slut, billigt talat, för att jag har gjort bort mig. Och nu kommer jag aldrig mer att få vara med, och jag har missat och missat och missat. Och då kommer Roland Mattsson, en legendarisk för detta förbundskapten, fram till mig. Och så säger han, och bara att han kommer till mig är ju stort. Och så säger han så här: Anders, håller du med mig om att det man tränar på blir man bättre på? Ja, säger jag så där. Då säger Roland helt underbart: vad tränar du på? Och den där har jag tänkt på så många gånger när jag jobbar i företag och organisationer. Så här, vad är det vi tränar på varje dag? När vi går in i fikarummet, pratar vi illa om varann? Pratar vi illa om våra kunder? Hjälper varann? Stöttar varann? Peppar varann? Hur möter vi varann när livet inte är så bra? Etc, etc. Ibland är någon ledsen, ibland någon sorg. Ja, ni vet, livet. Och alla de här vanorna, de här mönstren vi har i vårt sätt att relatera och vara med varandra, det är det vi tränar på. Och det är det vi tränar på som det sen visar sig på alla sätt och vis. Den historien tycker jag är en fin metafor för hur jag tänker runt omkring ordet skickliggöra. Och då har jag haft människor runt omkring mig som har hjälpt mig och fått mig att må bra, och på det sättet blivit skickligare. Och jag törs påstå att jag också kunnat hjälpa några människor att de har blivit skickligare. Och så svar på det, det är ett långt svar på en kort fråga, men det kräver sitt att fundera och reflektera över hur gör jag idag för att skickliggöra andra och hur gör jag idag för att skickliggöra mig själv. Den här inre rösten vi alla har, hur stöttar jag andra, hur stöttar jag mig själv i med- och motgång.
Är det den rösten som begränsar oss hela tiden, är det rädslor som också på grund av den rösten kommer i hela tiden i vår huvud som förhindrar oss att vi utvecklas som vi skulle önska göra?
Ja, jag tror det. Jag kan inte svara för alla människor, men jag tycker om ett begrepp som heter psykologisk trygghet. Jag brukar börja, som jag berättade för dig förut, med att ställa en fråga till grupper så här. Är det någon här inne som har varit med om att den har fått en känsla av i ett möte eller en situation att du är den enda i rummet som inte fattar vad de andra pratar om? Och de flesta av oss har haft en känsla någon gång. Det är inte alla av oss som har vågat fråga när man inte förstår något ord. Men helt plötsligt när någon annan frågar blir man imponerad och tycker vad den är mot det. Och vad är det som gör att mina rädslor, att de får vara där år efter år efter år? Och när vi utmanar dem där, då händer ju någonting. Och när jag är trygg, då kan jag utmana dem på ett annat sätt än när jag är otrygg.
Anders, du har förmåga att träffa många företagsgrupper och olika företag där du kommer i din egenskap att föreläsa och hjälpa organisationer. Dålig företagskultur är största orsaken till stress på jobbet. Hur kan man förhindra det trots att vi lever i ett land som vi måste vara stolt över? Det finns så jämfört med många andra. Sverige ligger väldigt stor i alla statistik, inte bara i Sverige utan alla skandinaviska länder. Men ändå finns mycket ohälsa.
Mm.
På. Och då kommer in det här skickliggöra.
Mm.
Att spela en stor roll i detta.
Jag jobbar ibland med par. Jag ska komma till svaret på frågan. Men det man gör i två, alltså i par kan man också flytta till en grupp. Första frågan är ofta, vill ni vara ihop? För beroende på svaret så är det olika processer. Och ibland ska man ju flytta isär. Och ibland ska man kämpa och lappa och laga och sådär. För så är livet. När de sitter hos mig efter en 10, 20, 30 års äktenskap, då börjar de prata med varandra om förväntningar eller besvikelser eller förhoppningar. För att det har blivit mönster, på tal om att träna. Och en av de viktiga grejerna där, det är att man är vaksam över hur man pratar. Och det brukar jag säga, att samtala om hur man samtalar. Att prata om hur vi pratar. För ibland så är de där små snärtarna som kommer som ställer till det. Någon säger, vilken fin tröja du hade. Jag hade en ful igår. Alltså det sa inte den andra. Men de där små snärtarna som hela tiden kommer. Och om jag tar ett par som ute och åker i en bil. Så finns det ibland mikrocoacher. Den som sitter bredvid som inte kör. Talar om för den som kör hela tiden hur den ska köra. Gasa, bromsa, öka farten. Akta cyklisten. Sakta in, byt fil. Det blir ingen bra stämning i den bilen. Det är ett bra sätt att få dålig stämning i bilen. Och då reflekterar man inte över hur man gör om nästa bilresa ser likadan ut. Om man flyttar här till en grupp så är det ju samma fenomen. Vad är det som gör att ibland att någon kanske inte mår så bra och så får den hålla på. Och år ut och år in. Och så pratar man vid kaffeautomaten. Om det man borde prata om på mötet. Precis som paret så pratar den ena med sin kompis istället om relationen. Istället för att prata med den man har relationen med. Och då älskar jag ett uttryck som är benämn det uppenbara. Benämn det uppenbara. Alltså att sätta en ram runt när vi upptäcker någonting hos varandra att vi pratar om det. Och när någon säger någonting till mig att jag har ett ansvar att tänka, du säger väl det här för att du vill väl. Jag behöver inte gilla, jag behöver inte hålla med. Men att jag behöver tänka. Vad är det som gör att du gör som du gör? leta efter din intention. Och när båda eller flera i en grupp letar efter den andras intention, inte att förväxla med att man ska klappa händer och varje gång någon säger något, då brukar det hända någonting i den gruppen. Och i mitt huvud så är det då man skickliga över varandra. Jag vet inte om det var för flummigt
nej,
svar.
Nej, men jag tycker det är väldigt relevant det du säger också. Och när man kommer till en organisation, när du kommer till en organisation, du har inte valt en organisation, du blir anställd på ett företag och du det här säger det här är ditt team, det här är din grupp. Det är inte samma sak när du skapar själv din egen organisation, när du startar på något nytt och du kan plocka alla dina medarbetare efter dina förväntningar och du tycker det här ska jag vill ha med mig i den gruppen. Men när du kommer till en grupp och så du måste förvalta dem oavsett att du gillar eller inte, kanske den ena är så den andra är si och den andra är så, men ändå måste du ta det bästa varje en för att du ska lycka med det som du ska göra.
Ja, alltså egentligen är det ju samma form. Det är ju, även om jag förhoppningsvis har valt min partner, så är det ändå, det pågår någonting bakom som vi inte pratar om, som vi borde prata om ibland. Och i en grupp så är det inte alltid man får välja de man har runt omkring sig. Men då blir ju återigen att prata om hur vi pratar. Och jag sitter inte på någon höghäst, jag säger inte att det är lätt. För ibland hör jag människor säga så här: jag vet inte hur jag ska börja, jag tycker det här är läskigt, jag tycker det här är svårt, jag är rädd för det här samtalet. Vet du vad jag brukar säga till dem då? Säg det då. Vet du, jag är rädd för det här samtalet, jag tycker det här är läskigt, jag vill ta upp det. Då brukar hända någonting, för att de flesta människor, bara man förklarar vad är man, att man själv är orolig för det här. Och inte blir den här som ska tillrättavisa och vara bäst servicen, utan mer, jag tycker det här är svårt, jag tycker det här är konstigt. Och sen ska vi inte glömma bort att någon sa så här: fånga men är ju rätt. Alltså när någon får till det, att den också får en klapp på axeln.
Precis. Vilken är den största utmaningen som du träffar när du ska träffa organisationen, när du kommer till en grupp som du pratar i en grupp?
Brist på samtal om det man borde prata om. Det är brist. Sen ibland kan det vara resurser, ibland kan det vara alltså det kan ju bli ett hån om det är någon som är i en helt orimlig situation och så säger någonting positivt. Det blir ju ett hån. Men att bristen på samtalet, alltså det är samtalet vi behöver.
I rätt ögonblick?
Ja, eller åtminstone, det är inte alltid, många gånger när jag åker på väg hem så kommer jag på vad jag borde ha sagt.
Just det.
Jag vet inte om det, eller jag vaknar mitt i natten och varför gjorde jag så där. Men där, att då ha, det är därför den här psykologiska tryggheten är så viktig. Att jag kommer tillbaka och säger, hur det går, jag satt tysta på mötet men nu har jag sovit på saken och nu tänker jag så här. Att man då kommer tillbaka och, för det är inte alltid man kommer på det. Men det är klart att det är bättre i stunden, men jag vet att jag kommer inte alltid på
stunden
vad jag borde ha sagt.
Jag var närvarande en gång, jag ska inte säga på en arbetsplats. Och det var en stor diskussion på ett rum. De personerna visste inte att jag var där närvarande, eller jag var i en korridor. Och det var en stor diskussion, bråkade med varandra, två personer. Och sen jag ser att en av dem går ut i en hel korridor, väldigt lång korridor, och sen stannar. Och sen kommer tillbaka till samma rum. Och hon säger till den andra personen: det här är sista gången som du säger en sån sak till mig. Och inte, så att jag tror att den personen gick hela vägen. Kanske tänkte, ska jag säga eller inte säga? Eller så säga. Men sen, och jag kände att jag ville inte visa mig. För att det var lite känsligt gräl. Så jag ville inte att hon ville veta att jag var där. Och sen nästa dag jag såg att de var som ingenting hade hänt. Det var en väldigt normal relation mellan dem. Och kanske det är viktigt att man blir av med den som man vill säga. Och göra av. Så, Sen kanske i den stunden man är lite rör och säger saker som, men sen när jag sa igen de personerna, då fungerade det jättebra. Det var kanske det nödvändiga vissa saker man säger ibland, så att, och då man är sig själv, så att säga.
Förr eller senare, så är min erfarenhet, så kommer det ut i någon form.
Precis.
Och om det inte kommer ut där, så skäller jag på någon i trafiken istället.
Ja, och precis. Och kanske sen det blir ännu bättre. Personen kommer hem, kan inte sova på grund av att allt den som du skulle ha sagt.
Ja.
Och kanske nästa dag kommer ännu mer.
Exakt så. Jag läste ju boken här, jag ska läsa den en gång
och,
till.
Och Anders har med sig sin bok som han skrev med. Berätta lite om boken, Andersson, vi kan visa sen. Jag och du.
Ja, jag är jättestolt. Jag skriver den med min son, Kim Princes. Och det är i boken, det handlar om relationer. Och det handlar ett avsnitt om jag och ett avsnitt om vi. Och ett avsnitt om relationer. Och ett ord från ord till handling, med tanke på vad man kan göra. Men det finns en kort historia som jag tycker belyser många grupper där det inte funkar. Den heter Tårtan. Jag tycker den är så fin. Så jag läser innantill den.
Varsågod.
En mormor bakar samma tårta varje jul. År efter år. Ingen tycker om tårtan. Alla äter för att vara snälla mot mormor. Mormor, hon tycker inte om att baka tårtan. Mormor, hon bakar tårtan för att alla äter av tårtan. År efter år står den där. Ingen säger något. Och om jag tänker på de grupper jag varit i. Om man byter ut tårtan och mormor mot ett projekt. Och en person som driver projektet. Hur många gånger saker och ting får hålla på att hända. Utan att vi egentligen reflekterar över vad är det vi håller på med. Och sen... Birger driver ett projekt och så sa man något för ett halvår sedan, så blev Birger arg. Och så får Birger hålla på, trots att vi vet att det är något som vi inte egentligen borde hålla på med. Det är fördummande. Och om jag då tänker att en relation där någon blir sur, och så ska resten av familjen tassa på tå för att pappa är sur i 2 veckor. Eller liknande situationer. Och då tänker jag liksom det... Och att inte ta tag i sånt och att det får hålla på, det är förödande. Och jag höll på att säga fördödande, om det finns ett sånt ord, men förödande.
Är det detta som kan också vara orsaken till ohälsa?
Ja, absolut. För vad händer när jag undrar om jag duger? Vad händer om jag funderar på om jag får vara med, om du tycker om mig? För att när jag jobbar med par, egentligen är det bara några frågor. De flesta av dem bråkar om vinterdäck eller om städning eller vad det är för någonting. Men jag har funderat på vad handlar det här egentligen om. Och det är några frågor. Den ena, när de sitter hos mig och där de då ska laga och lappa och kämpa med det. Då brukar de få säga till varandra först 2 frågor. Den första är så här: vet du hur mycket jag tycker om dig? Och den andra frågan är: tycker du att jag ger dig tillräckligt mycket uppmärksamhet? Och sen kommer en som är så härlig uppföljning på de här. Det är: vad behöver hända för att jag ska få ja på båda frågorna? Och många gånger så är det att vi inte talar om för varandra hur mycket vi gillar varandra. Man står på någon begravning. Och många gånger så ger vi inte varandra bekräftelse på olika sätt. Och jag behöver ju mer ibland och mindre andra gånger. Och jag behöver ju få det på mitt sätt och du behöver få det på ditt sätt. Och då behöver jag ju vara lite nyfiken på den andra. Och bara genom att tala om samtal och samtal, bara genom att ställa de här 2 frågorna, så kommer ju mycket upp till ytan.
Apropå begravningen, det fanns en lite historia om att en citat, det står att säg inte till mig att jag jobbar bra och att du älskar mig och alla detta fina och feedback, allt det underbara, när jag ligger där i begravningen. Säg detta när jag är i livet. Så det är inte värt när jag ligger där och säger: åh, han var så snäll, han var så bra. Och det här skulle man behöva höra tidigare.
Ja. Tänk vad många som får blommor när de slutar på jobbet. Och då får de höra hur duktiga de är.
Ja. Precis.
Man behöver inte alltid tänka på döden, även om det är något som för det senare händer oss alla. Men jag kan ju också tänka så här, tänk dig en 80-årsdag, om vi nu blir 80 år. Vilka vill jag ha där i rummet? Och vad vill jag att de ska säga om mig? Det var en schysst kille, en schysst prick, eller någon som hjälpte till, eller någon som var en bra kompis, eller en bra farsa, eller vad det nu är för någonting. Och den är ju fin att fundera på. Alltså, vad skapar jag för vibbar runt omkring mig i livet?
Absolut, precis. Anders, hur vi kan skickliggöra varandra när det gäller på ett arbetsplats?
Ja, det är egentligen samma som jag har varit inne på nu. Det är att dels behöver jag ju fundera på, som jag var inne på nu, så är jag en schysst prick. Men så behöver vi också fundera på hur är vår relation, är den schysst? Och också att jag brukar, alltså jag vet inte, har du varit nykär någon gång?
Vad är det?
Ja, men alltså,
nu kommer vi på ett känsliga
bra. Ja, jag förstår. Men du vet, det här är ju också i början, där är allting så mysigt. Han slänger kallingarna där, så sexigt. Och efter 1,5 år så slänger de sig en gång till och åker ut. Så.
Ja, precis.
Och att man också har förståelse för att man är ju en slags smekmånad i början, även på jobb, i relationer och allting. Och att vi behöver hela tiden jobba med relationen. Och faktiskt ibland också stå ut med att det är lite utmaningar, lite jobb. Och jag menar, jag har ju tuffa perioder, då kanske du också har det. Och då kommer det här, om man nu ska skicka ett råd, det blir att samtala om samtalet. Att benämna det som händer i rummet. För pratar vi inte om det, då blir det, glider bara isär. Förr eller senare så spricker det.
Hur vi kan ta vara på kompetens, erfarenhet och skickliggöra varandra?
Genom att vara nyfiken. Om man nu ska bara tänka på, dels prata som vi har varit inne på innan, men att vara nyfiken och inte känna att man har så mycket negationer, men att inte döma så fort, utan att vara nyfiken på vad är det som gör att du gör som du gör. Att fundera på det. Jag kommer ihåg när jag jobbade som lärare, den kollega som gick hem, vi hade arbetstid 16:30, han gick vid 16:00. Då tänkte jag i mitt huvud, förlåt att jag svär nu, men den jäveln smiter, så tänkte jag. Mm. Och dessutom så sa jag till mina kollegor, kolla nu går han igen. Sen fick jag reda på att han hade en cancersjuk mamma och löneavdrag. Då skämde sig som en hund. Sen kan man säga att han borde ha sagt något, eller sagt att det är privat. Men varför frågar jag inte? Precis. Och den grejen med tanke på nyfikenhet, det finns ju ofta logik bakom människors sätt att agera. Och är jag nyfiken på den, då händer någonting annat än när jag dömer och säger att den andra är smiter eller vad som nu händer i huvudet. Det är så lätt att döma andra människor.
Man brukar säga att vi alltid fokuserar på hur min granne har sin trädgård istället för att jag tar hand och tittar på min egen trädgård.
Där kommer det här igen. Vad tränar vi på?
Precis.
Jag tränar på att titta på min grannes trädgård.
Precis.
Och det är vanor. Alltså, det är vanor med allt. Om folk säger att jag tränar inte. Nej, men vad är det? Hur kan du se till att du får ett mini-ja? Man brukar prata om baby steps. Nej, men om jag ligger på soffan och är helt utslagen och trött, jag orkar ingenting. Nej, men då, vad kan du få ett ja på då? Orkar du ta av dig strumpan? Ja, bra. Ta av dig strumpan. Orkar du sätta ner ena foten på golvet? Ja, det orkar jag. Att man får mini-jag. Ja, mini-jag. Och så göra dem. För att det är aktiviteten som gör det. För annars är risken att man säger att jag ska börja träna. Så blir det som med nyårslöften. Så blir det ingenting av det.
Bara januari.
Ja, just det. Och det är samma samtal i en grupp. Det är kanske för stort att börja prata om alla svåra frågor. Men vi kanske kan börja med en liten fråga. Det här mötet. Jag kanske kan säga något snällt det mötet om du inte har sagt något snällt innan.
Man vill förändra världen, förändra allt, men utan sig själv.
Ja.
Men allt ska bli så, si och på så här sättet.
Ja.
Men förändringar börjar med sig själv först.
Ja.
Där börjar hela resan.
Ja, och att medvetandegöra varandra om resan. Och sen tänker jag, när man, någon har tagit av sig strumpan, nästan den metaforen, så att man då, ja men bra, tog av strumpan, nu tar vi nästa. Så att det är liksom, man bygger det lager på lager.
Apropå sådana liknelser som du berättar och vi pratar om. Jag var på en föreläsning och han som pratade där berättade om att han blev alltid grinig och väldigt irriterad när han körde bil med sin fru som var med hela tiden. Och alltid var många rött trafikljus när han körde bilen. Så han var grinig, irriterad för att han ville köra fortare för att nästa just trafik skulle inte vara rött. Och så hans fru sa till honom att älskling, om vi vänder det här och varje gång som det blir en röd trafikljus, du ger en puss till mig. Och han säger till, jag hade aldrig gett så många pussar till min fru.
Nej.
Och precis, och det var jätteroligt till exempel, så det var när han berättade den, så.
Och vet du, det är ju det de tränar på då.
Mm.
Annars så får han, för att frun har ju också ett ansvar när hon sitter i bilen och man, att också medvetandegöra och bryta ett mönster. För att ibland, vi pratade innan här om feedback och det är bra, och alla modeller och du vet, tonfall och kroppsspråk och tid och ram och allt vad det är. Det är jättebra. Men jag har ju börjat tänka så här, hur många gånger har jag fått perfekt levererad feedback utifrån alla modeller? Jag vet inte om det har hänt än. Jag har ju i och för sig bara 61, så när som helst händer det väl. Men jag har skyddat mitt eget jag, mitt eget ego, när du har sagt någonting som jag har nytta av. Genom att lagt uppmärksamhet på att du sa på fel sätt. Med fel tonfall, eller du sa i fel ram, eller med fel kroppsspråk. Istället för att tänka så här, när du säger någonting till mig, kan det vara så att det ligger någonting i det? Jag behöver inte gilla det, hålla med om det du säger, men att vänta lite, reflektera över, kan det vara så att det du säger nu har jag nytta av? Istället för att bara skydda ägget och säga du sa på fel sätt. Och så har jag fastnat i metoden istället för att faktiskt
öppna, i formen.
Och i formen istället för att fundera på vad är det du försöker få fram. För om jag tar idrotten eller skolan eller vad jag än har varit, elever eller spelare eller när folk har varit irriterade på mig. Det är ofta när de eller glada. De säger det i eufori eller de säger det i irritation. Om jag varje gång ska tolka allting som att du är ute efter mig, att du ska göra mig illa, då är det ju det jag tränar på. Det frun gör i bilen och säger ska få en puss, det är att de bryter mönstret.
Ja,
och den metaforen, den liknelsen du berättade där, är ju fantastisk att plocka till en grupp. Så behöver man inte pussas till gruppen. men man säger att man säger något snällt, eller man går och hämtar kaffe, eller vi gör någonting för varandra som vi uppskattar.
Och det, när du säger att byta mönstret, när jag kommer ihåg den historia som jag har aldrig glömt, han berättade på ett väldigt roligt sätt, att när han kom och bromsade bilen, rätt trafikljus, då sa fru, älskling puss, sen är det älskling puss. Så att det är precis att, men Anders, är det så att många gånger man brukar säga att ibland vi har en mask framför oss, vi levererar de som andra vill att vi ska vara, vi är som alla ska vill vara, föräldrar, familjer, samhället och allt, men ibland vi är inte riktiga mot oss själva.
Nej. Jag kan ju inte svara för alla människor, men jag kan svara för mig.
Mm.
Och ibland pågår ju en teaterföreställning, och jag tror att vi ibland, man säger så här, var det själv, ja, men
vad är ni värd det?
Ja, och jag i mitt huvud tänker jag så här, jag är ju väldigt många olika utan att vara schizofren. För har jag vunnit 27 spänn på lotto och kommer in här, eller jag grälar med min fru, så är det ju nästan två olika killar som kommer in.
Precis.
Och jag tänker att vi, när man säger var det själv, så ja just det, men i vilket sammanhang och i vilken ram och i vilken kontext. Det är alltid, det pågår alltid det här spelet i en grupp och också inom mig själv. Och ibland så ljuger jag för mig själv medvetet och ibland omedvetet för att hantera en situation. Och jag tänker att det är nog så det är. Även för andra. Och därför tänker jag återigen det här med dömandet och när jag upptäcker någonting, vad handlar det här om egentligen? Istället för att säga att den andra är knäpp. Eller, och samma till sig själv. Jag berättade ju för dig om innan sändningen om det här SCAR-experiment, alltså R-experimentet, som jag tycker är så häftigt med tanke på det här. Då var det några forskare som skulle titta hur människor reagerar när de får ett sminkat R på sin kind. Om de upplever någon skillnad mot när de inte har R normalt sett. Och så skulle de få uppgiften då att intervjua folk. Dessutom filmar de den som blev intervjuad för att kunna se responsen om de som blir intervjuade tittar eller lägger märke extra mycket till R-et. Så det är inte bara en subjektiv åsikt. Och precis innan de går in så har de fått det snygga Hollywood-R-et. Så sminkar de till det ordentligt då, så att det inte ska synas att de har ett R där. Och så går de in med en liten spegel får de... Fick de se sitt R där. Så går de in då och sätter sig i rummet och kör intervjun. Och efter så frågar de hur var det. Och allihopa uttrycker mer eller mindre att det är otäckt. De lägger märke till hur intervjupersonen tittar på deras R. Och tittar där på kameran när de tittar bort. Och där låtsas att de inte tittar. Och där tittar de igen och där stirrar de. Och sen när hela intervjun är klar, då visar de en spegel och då har de inget där. För det sista de gör innan de går in i intervjun, du tar bort ärret. Så man sitter hela intervjun och letar efter bevis på att den andra tittar på mitt där. Och så kan man ju då, jag tycker det är spännande med tanke på att man kan flytta det här till allting. Vad har jag för tankar om mig själv? Vad är för tankar om de andra i gruppen? Du nickar till mig, betyder att du gillar mig? Eller den här nicken, är det hånfullt egentligen? Alltså vad har jag för liten röst? Och när jag jobbade i skolan, då hade jag de här tuffa grabbarna längst bak med kepsen bak och fram. De hade ju en inre röst som sa till dem själva att de kan inte. Jag vet massor som inte vågar prata engelska eller inte vågar sjunga eller prata inför folk eller hoppa bock, eller för att de någon gång har klassen skrattat åt dem. Och så lever de med det resten av livet. Det blir allt som så låtsas de sjunga. Och då blir det blir ju... Jag menar inte att alla ska bli operaartister. Men det är ju synd om det är så att det är någonting som gör att jag har en röst som begränsar mig själv. Med sånt som jag inte behöver begränsa mig själv. För mig är det skickligare att hjälpa varandra att komma över de inre rösterna.
Apropå att sjunga, Anders, när jag var 16 skulle jag framträda framför 2000 elever från flera olika skolor på en tävling där man på en konsert. Alla skolorna tävlade, det därför var 2000 eleverna från alla skolor från min stad där jag bodde då. Och jag representerar min klass, då glömmer jag hela sången framför 2000 tjejer och killar från alla skolorna där.
Vad hände då?
Och jag ser publiken, jag ser min klass som det står med plakat och allt det där. Och jag tror att man har så få sekunder för att hur man ska agera där. Och vi hade en orkest, vi hade Eva 2 dagar innan. Det var flera som skulle framträda. Och under golvet, då finns de som hjälper till. Precis, och de sa nu. Och jag visste att jag skulle börja, men då är helt jag blank. Jag visste. Och den orkestern, de gjorde så att man skulle... jag visste när jag skulle börja sjunga. De gjorde hela tiden det här för att jag skulle börja sjunga. Och då började jag dansa. Och jag började dansa. Och de fortsatte, orkestern fortsatte följa efter mig. Och sen min klass började applådera. Och hela de började applådera och så. men jag tänkte på min klass, tjejer som jag kände och allt. Jag nästan skämde, men samtidigt jag kände en lättnad att jag, någon i min hjärna eller min gjorde detta. Men jag var inte i den tävlingen i alla fall.
Men du dansade?
Nej, precis, jag dansade.
Och sen nu, när vi sitter här efteråt, så är det ett härligt minne.
Ja, absolut.
Alltså nu, jag vet inte om det är härligt för dig, men när du berättar lite.
Nej, absolut, och jag kan skratta åt det.
Ja, och det är ju ibland det här begreppet att zooma ut. Ibland tar vi oss själva på för stort allvar.
Precis.
Och det... Ibland behöver vi lite hjälp och få lite perspektiv. Jag menar inte att vi ska slarva eller så, men att hallå, det är bara en handbollsmatch. Eller hallå, det är precis. Bara... Alltså att ibland få lite perspektiv till det vi håller på med.
Jag hade kompisar från min klass som sa, jag hade aldrig kommit tillbaka till skolan. Jag hade aldrig visat mig. Men jag tycker att den är bara en möjlighet för att jag skulle växa också. För att det gav mig en perspektiv att bemöta situationen på en smart sätt som inte ens jag tänkte. Utan hur agerade jag den momenten, det vet jag inte. Men den enda som jag reagerade, dansa. Det är det som jag gillar, det är det som jag kan och jag börjar göra det.
För det är ju samma nu. Tänk om du glömmer att säga vad du ska till mig nu. Precis. Om jag säger att du börjar dansa.
Ja visst, precis. Nu, vad ska jag säga till dig?
Så om du lyssnarna hör att du börjar klappa takten, då vet jag att du.
Ja, Anders, vi har bara 4 minuter på oss.
Ja.
Det har varit en stor glädje att träffa dig igen efter innan pandemin. Jag uppskattar väldigt mycket dig, det vet du väl. Och jag tycker väldigt mycket vad du gör, hur du hjälper andra. Tack för att du kom med din fantastiska bok som du skrev med din son. Och jag är väldigt glad att vi återupptog kontakten igen. Jag uppskattar att du svarade nästan omedelbart när jag kontaktade dig för att vi skulle samtala och mötas igen. Några ord som du vill säga innan vi avslutar och sen jag tror att vi kan träffas igen någon annan tillfälle.
Ja, dels tack tillbaka. Jag tycker innan sändningen, jag ska inte du, men jag fick din historia. Din bakgrund. Alltså egentligen, varför ska man kolla på Netflix? Verkligheten slår ju alla Netflix-serier, så får du berätta in ett annat program.
Ja.
Men din story räcker långt. Den är mycket mer än Netflix.
Tack.
Ja, fast det menar jag verkligen. Och sen, om du ska skicka med någonting utifrån det jag har pratat om, det är ju att samtala om samtalet, prata med varandra. Och om det är läskigt, säg det då. Om du tycker det är svårt, säg det då. Så att det inte blir så ungefär som mormor och tårtan. Att det får pågå saker som inte borde pågå.
Precis.
Och om du älskar din man eller fru eller hur du nu lever eller kompis, pussa på dem när det rör ljus.
Ja, just det. Precis. Ja, precis. Röda ljus kan vara andra saker också. Ja, precis, ja. Precis. Anders, återigen, tusen tack för att du besöker oss på Betongfabriken, våra studier här i Vängar. Och tack för den väldigt trevliga stund som vi har haft tillsammans med dig innan program och allt som vi har pratat och som berikar oss väldigt mycket. Och vi är helt övertygade att det berikar våra lyssnare också.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, och det var allt för idag. Och våra gäster i programmet var Anders Lundin som är före detta förbundskapitän för i handboll och pedagog och certifierad förändringsledare. Vi hoppas att ni har rika med samtalet som vi har haft med Anders och vi hoppas att vi kan bjuda in en annan intressant och spännande gäster nästa måndag. Nej, men hallå, det blir ingen program nästa måndag för då det är långhelgen, det är påsk. Så vecka efter kommer vi återkomma med nya gäster i programmet. Och till dess vi önskar er en trevlig vecka och en trevlig påsk och tack så mycket för att ni lyssnar på oss och ni har lyssnat på Egen Kraft och Radio. Ansvarig utgivare Luis Palma Aguirre och våra sponsorer är Betongfabriken, Kogor Kontor Space Center i Sigtuna. Tack så mycket för att ni lyssnar på oss.